Har Ukraina nu övertaget i det ryska anfallskriget? Ja, det börjar jag i alla fall tro efter den senaste tidens rubriker om drönarattacker mot Ryssland. Speciellt de mot energiinfrastruktur och oljehamnar nära Finska viken. Men natten till tisdag utförde Ryssland intensiva attacker mot flera städer i Ukraina, däribland Kiev. Efter det här har Ukraina igen attackerat en oljehamn, den här gången i Sankt Petersburg, bara 15 kilometer från Vinterpalatset, då en del av Rysslands elit samlades för ett ekonomiskt forum. Jag känner mig lite kastad fram och tillbaka av rubrikerna. Vem är det egentligen som har övertaget? Ukraina eller Ryssland? Och ska det här kriget inte snart ta slut? Svenska Yle har sänt reporter Dan Helenius till Ukraina och i dagens avsnitt av Nyhetspodden ska jag, Maja Nordman, ställa de här frågorna av honom. Natten till tisdag utförde Ryssland intensiva attacker mot flera städer i Ukraina. Dan Helenius, du är nu på plats i Kiev som också utsattes. Hur stora attacker är det frågan om?
Alltså den här attacken under natten mot tisdagen var stor till och med jämfört med tidigare. Att det handlade om över 70 robotar, både ballistiska och kryssningsrobotar och en del sjöstridsrobotar också. Och hundratals attackdrönare, så det var en verkligt stor attack. Och det här är det finns ett tecken på att det här börjar, att Ryssland har det här nu som sin nya taktik, att för ett par veckor sedan så gjorde man en liknande. Och målet verkar vara att orsaka så stora skador i städerna som möjligt för att på något sätt tvinga Ukraina till kapitulation eller till att ge upp.
Vad har då de här attackerna lett till?
Så här i Kiev så trots allt så har hittills hade ukrainska luftvärnet klarar sig rätt väl. Och det har blivit skador, men kanske ändå inte så stora som man befarar då på genast efteråt. Att de värsta skadorna som kom på byggnaden här i stan så kom alltså från nedskjutna robotar. Vi var igår på ett ställe där två stycken ballistiska missiler kraschade efter att ha blivit nedskjutna av luftvärn. Och skadorna var förstås omfattande. Det var stora bränder och fasaderna på två byggnader var skadade och delvis raserade. Men det är inte fråga om hittills några katastrofala skador. Både det där elen och vattnet har fungerat. Att de har inte lyckats slå ut heller några sådana delar av energinätverket eller av vattenförsörjningen.
Du är som sagt på plats i Kiev. Hur reagerar de som bor där då? Vad säger de till dig?
Nu, Kiev har varit utsatt för attacker och med jämna mellanrum också stora attacker. Det har pågått i över 4 år nu. Att människor här är på sätt och vis vana, men de är ju också det är ju tröttande och de är slitna av 4 år av krig. Många har ju också anhöriga som strider vid fronten och det ökar ju när oron ännu mera. Att människor är väldigt slitna och trötta. Men samtidigt så är det en bild här att människor kämpar väldigt hårt för att hålla en vardag och försöka leva så normalt som möjligt. Att igår kväll var det lugnt här, att det var inga flyglarm och det var en vacker sommarkväll och det var mycket folk ute på gatorna då, både familjer och folk som var promenerade med sina hundar och satt i kaféerna. Och så här att det är väldigt emellan ser Ukrainas storstäder ut som om det inte skulle pågå ett krig. Men när som helst kan den här lugnet och tryggheten slås i spillror. Och det här är ju förstås väldigt slitande för människor här.
Jag kan tänka mig också att det är en stor del av den psykologiska resiliensen att sen de där kvällarna då det inte händer någonting, att man kan just sitta vid kafén och njuta av vackra sommarkvällar. Men överlag då sådana här attacker, hur påverkar de ukrainarna i stort? Det finns ju också sådana ukrainare som bor på ställen som inte så ofta blir utsatta.
Det är klart att en stor del av ukrainarna bor fortfarande på landsbygden och det där jordbruk och det där djurskötsel är fortfarande en väldigt viktig näring här. Och man kan säga att i byarna så fortsätter livet kanske mera normalt för att de utsätts ju inte för direkta attacker. Och samtidigt är det ju ofta hur den sortens bygghus som människor bor i på landet är ju mera det där resistenta. De har ofta vedeldning, de kan ha någon slags egen elförsörjning och så vidare. Att på landsbygden så är inte kanske de här attackerna ett lika stort hot mot vardagen. Men samtidigt i Ukrainas byar så råder det finns en stor del av soldaterna i Ukrainas militär har också kommit från landsbygden. Där har man stora problem med det där arbetskraft och att hålla jordbruket gående, och många gårdar har stora problem för att sonen eller fadern kanske är vid fronten. Det väcker ju också en oro. De anhöriga som är kvar i byn, så de känner ju en ständig oro. Jag träffade idag en militärpräst, och han har ett litet kapell. Och han berättade att det finns många människor som kommer varje dag dit för att be för att på något sätt deras kära ska komma tryggt hem från fronten när kriget är över. Att de ska överleva så länge. Den här oron, det finns liksom en djup oro hela tiden i samhället och bland människor. Att det som ukrainarna säger, de har ju inte valt att bli resilienta, utan det är ju någonting som har påtvingats dem. De skulle hellre inte vara i en situation där du är uthållig och klarar det här, visar att du klarar det, utan det är ju en förskräcklig situation att finna sig i. Och det är ingenting som de har valt, och det är inte heller någonting de har gjort för att utsättas för det här.
Här under den senaste tiden så kändes det kanske som att det fanns ett slut på kriget på horisonten, i alla fall om man läste rubrikerna här i väst. Det kändes lite som att kriget hade vänt då ukrainska drönare kunde ta sig så långt som till Moskva-regionen. Och det verkar också som att en del av det ryska folket ville lägga press på Putin att avsluta kriget. Men de här attackerna mot Kiev och de andra städerna i Ukraina under natten till tisdagen, då känns det inte riktigt så klart längre. Vem skulle du säga av Ryssland och Ukraina har övertaget just nu?
Det beror på. Men att det som man kan säga entydigt är det att kriget under de senaste månaderna har förändrats. Och att Ukraina har haft större framgångar än man haft på väldigt länge. Att det här är ju ett krig som avgörs vid fronten och inte kanske de här attackerna på djupet med både Rysslands attacker mot Ukrainas städer och ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier och andra mål har visst en betydelse, men att sist och slutligen så pågår striderna vid fronten som kommer att avgöra hur det går. Och där har Ukraina under de senaste månaderna fått ett klart övertag med drönare, och man har lyckats egentligen stoppa den väntade ryska sommaroffensiven nästan helt och hållet. Att Ryssland avancerar inte och förlorar till och med enligt vissa iakttagare för tillfället mera mark än man tar. Och det här beror delvis på att Ukraina har utvecklat nya drönare för frontstriderna. Upp till 90% av alla ryska förluster kommer idag från drönare. Men ett kanske en viktigare avgörande är det att Ukraina har massivt ökat sin produktion av drönare som kan anfalla mål på upp till 150 eller 200 kilometer bakom fronten. Och det har lett till det att områden som tidigare varit trygga för Ryssland är nu extremt farliga. Och det betyder att ryska kommandoposter och ammunitionslager och luftvärnsbatterier är i ständig fara och blir attackerade väldigt ofta. Och det, nu är luftvärnet så försvagat att ukrainska drönare anfaller målens landsvägarna i de ockuperade södra delarna av Ukraina. Och det har lett till en massiv bränslebrist både bland civila i de ockuperade områdena men också av allt att döma för den ryska militären. Och om den här utvecklingen fortsätter så kommer läget snabbt att bli väldigt svårt för Ryssland. Ryssland har också problem i den formen att Ukraina av allt att döma kanske ända sedan årsskiftet har lyckats döda och skada flera ryska soldater än vad Ryssland för tillfället klarar av att rekrytera. Och den här är också en utveckling som är, ska jag säga, hoppingivande för Ukraina. Och för Ryssland är det ett problem. Putin har hittills försökt undvika tvångsmobiliseringar för man vet att det här är impopulärt. Men att om det här fortsätter så börjar han stå inför ett dilemma där att ska man tvångsmobilisera eller ska man ingå fred? Och det här är den ukrainska taktiken att försöka tvinga genom att nöta ut den ryska krigsmaskinen så mycket att Ryssland till sist tvingas förhandla på allvar.
Så det låter lite som att svaret på frågan vem har övertaget är Ukraina för tillfället.
Så kan man kanske säga, men att det här är ett långt krig och det har flera gånger vänt tidigare. Att man ska kanske inte heller gå ut och vara för hoppfull. Tyvärr så har Ryssland också resurser. Och det, man vet inte hur långt de är från att hitta lösningar på det här. Men kanske ett litet. Eller ska vi säga att det ser mer hoppfullt ut för Ukraina än på länge.
Hur stor inverkan har då de här drönarattackerna haft på Ryssland under den senaste tiden?
Ja, som sagt, så vid fronten så har de orsakat tunga förluster som Ryssland har svårt att ersätta. Och samtidigt så lyckas Ukraina förvånansvärt ofta genomföra spektakulära drönarattacker långt inne i Ryssland. Att som vi idag så med de här attackerna mot oljehamnen och militära mål i Sankt Petersburg och utanför Sankt Petersburg så det här är ju någonting som blir allt svårare och svårare att dölja för den ryska ledningen, att man kan inte, eftersom alla i Sankt Petersburg ser de här väldiga rökpelarna och alla i Sankt Petersburg vet att det här är samma dag som det stora ryska ekonomiska forumet ska inledas. Så är det ju förnedrande förstås för den ryska ledningen och för Vladimir Putin personligen. Det har säkert en viss effekt på befolkningen i Ryssland. Och de här vårens attacker har slagit ut väldigt stora delar av Rysslands oljeraffineringskapacitet. Och det här har ju förstås stora ekonomiska följder så att det är inte kanske avgörande, men det skapar ytterligare problem för Ryssland.
Jag tycker jag blir själv överraskad varje gång jag hör att det här kriget nu har pågått i 4 år. Och det känns lite som att det har stått stilla. Tycker du, Dan, att du nu börjar se någon förändring i kriget, eller är det bara samma strider som går om och om i repris?
Frontlinjen har ju i stort sett inte ändrats sedan de ukrainska motoffensiverna i slutet av 2023. Men krigets teknologi har förändrats totalt. Att i början av kriget hade vi fortfarande den sortens, så att säga, gammaldags eller klassiska strider med infanteri och stridsvagnar och artilleri, och man var ganska nära in på varann. Men i och med utvecklingen av drönare så hade det gått i det att fronten idag är egentligen, det finns ingen klar frontlinje, utan det finns en flera kilometer bred zon där egentligen ingen kan röra sig, för det är så tätt med de här attackdrönarna att alla som beger sig in dit löper en alltför hög risk att bli angripna genast. Och antalet soldater som är nära den här zonen har också sjunkit, att man flyger istället drönare över och bevakar det. Om någon börjar röra sig där så angriper man. Så att krig har, man kan inte säga att ingenting har förändrats, för att själva teknologin har förändrats väldigt kraftigt, men att Annars så har frontlinjen i stort stått stilla.
Och kan vi se någon förändring nu, något slut av det här kriget på horisonten?
Här så är man väldigt skeptisk. Att Ukrainarna anser allmänt att Ryssland, att det enda sättet att få varaktig fred är att på något sätt besegra Ryssland. Att det finns ingen tillit eller förtroende till att även om man skulle komma överens om en fred nu, så skulle det bara betyda att Ryssland skulle anfalla igen om några år. Så att man är beredd här att kanske tänka så att man vill hålla ut så länge att Ryssland skulle vara så försvagat att Ukraina skulle vara tryggt. Men på förhandlingsfronten så verkar det ju inte hända någonting. Och diplomatin verkar stå stilla. Så att det är svårt att se att där skulle hända någonting. Ryssland har ju inte heller ännu egentligen fört några seriösa förhandlingar. Utan man har ställt en rad krav där och sagt att om Ukraina går med på allt det här så kanske det blir fred. Men om Ukraina skulle gå med på allt det här så skulle man ge upp sin självständighet i princip. Så att så länge den ryska inställningen till förhandlingar inte förändras så är det nog svårt att se ett slut.
Tack för den här lägeskollen från Ukraina, Dan Helenius. Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Dan Helenius på plats i Kiev. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.